Problemet är väl helt enkelt att om kvinnor som utgör hälften av jordens befolkning systematiskt inte kan delta på arbetsmarknaden av olika skäl, inte kan vara där, inte kan arbeta. När de väl arbetar, om de systematiskt får lägre löner och det inte finns någon grund till det, då tar ju inte vi tillvara på jordens resurser. Då använder vi inte hälften av den talangen som står världen till buds. Det är inte bara ett problem för att det är orättvist, utan det är också ett problem för hur vi som samhälle ska använda våra resurser på bästa sätt.
Albert Einsteins relativitetsteori säger att om en person rör sig i förhållande till en annan person så går tiden långsammare ju fortare man rör sig. Så om en astronaut reser ut i rymden i en raket som kan åka i nästan ljusets hastighet och astronauten har en fru som stannar hemma, då kommer han ha åldrats mindre än henne när han kommer tillbaks. Men även här på jorden så verkar det finnas skillnader i hur fort tiden går för män och kvinnor. För chansen är att även om astronauten hade stannat kvar på jorden så skulle han ha hunnit komma längre i sin karriär än sin fru på samma tid. Trots att tiden alltså borde ha gått lika fort för båda två. Du lyssnar på Idéer som förändrar världen, en podd från Nobelprismuseet. Som den här gången handlar om att tiden verkar gå olika fort för män och kvinnor på arbetsmarknaden. Jag heter Gustav Källstrand. Och jag säger välkommen till dig, Kerstin Enflo.
Tack så mycket.
Du sitter med i kommittén som utser ekonomipristagare och som bland annat uttog Claudia Goldin till ekonomipristagare 2023. Och du höll tal till henne på prisutdelningen och då tog du upp just frågan om tid. Varför valde du att prata om tid?
För det första så fanns det någonting lite kul i att starta det här talet med att säga "It is about time". Det finns liksom lite två betydelser där som jag ville leka lite med kanske. Jag byggde liksom upp talet kring den. Men sen handlar ju priset faktiskt väldigt mycket om tid. Och det är det jag går igenom sen i talet. I den första delen av talet, om jag nu minns exakt hur det här talet var, så handlar det ju om att kvinnor och män fattar beslut om tid under olika constraints, som ekonomer säger. Vad blir det på svenska? Under olika begränsningar. Så även om liksom tiden som vi får är väldigt jämn och rättvist fördelad, alla får liksom 24 timmar om dygnet, vi kan göra vad vi vill med dem, så är det som att de här 24 timmarna som var så rättvist fördelade, de beslut vi fattar om hur vi tillbringar vår tid leder till väldigt ojämlika utfall. Och det är det Claudia Goldin får priset för, att förklara de här ojämlika arbetsmarknadsutfallen som vi då har skrivit i priskommitténs motivering.
Constraintsen, är det hänsyn eller förhinder eller man ska säga?
Ja, det kan ju både vara lagliga förhinder och det kan vara barriärer och sådär, men det kan ju också handla om att få barn och ta hand om barn och vara gravid och amma barn, det tar tid. Och det kräver för kvinnor ofta ett slags avbrott i yrkeskarriären. Och de här avbrotten har ju Claudia Goldin visat för höginkomstländer, men även faktiskt för idag har ju folk visat det för hela världen, straffar kvinnor mer än män. Så det finns en föräldraskapseffekt, men eftersom oftast det är mammorna som tar ut större delen av ledigheten kring föräldraskapet, så drabbar det här oftare kvinnorna. Och det är en av de sakerna som har visat att det här leder till bestående löneskillnader.
It is about time. This year's prize in economic sciences is essentially about time. Time should have the potential to be a great equalizer. Everybody gets the same daily allowance and get to choose how to spend it. But although the length of the day is equally distributed, its span is often not enough for the pursuit of life's many goals.
Så här lät det när Kerstin Enflo höll talet till Claudia Goldin på prisutdelningen i Konserthuset den 10 december 2023. Och det gjorde hon eftersom hon är ledamot av Kungliga Vetenskapsakademins kommitté för priset i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne. Förutom det så är Kerstin också professor i ekonomisk historia vid Lunds universitet, där hon forskar om långsiktig regional tillväxt och särskilt av vilka effekter satsningar på infrastruktur som järnvägar och elnät har haft genom historien.
May I now please ask you to step forward and receive your prize from the Majesty the King.
Och när hon stod där på scenen i Konserthuset så delade hon ut priset till den tredje kvinnliga ekonomipristagaren genom tiderna.
Claudia Goldin började ju sin forskargärning på början av 80-talet, och vid den tiden så hade ju folk såklart funderat på kvinnor på arbetsmarknaden, och det hade skrivits en del om det både av historiker och av nationalekonomer. Men historiker, de tenderade liksom att fokusera väldigt mycket på institutionella begränsningar och strukturella hinder och kanske diskrimineringsfrågor. med kanske något statiskt perspektiv kan man kanske säga. Och ekonomerna, de var ganska fokuserade på att titta tillbaka med den datan som då fanns, som sträckte sig från 1900-talets början, om ens det, ofta var det kanske efter krigstiden. Och liksom korrelera och titta på men hur ser det ut med kvinnors löner och hur ser det ut med deras arbetsmarknadsdeltagande. Och de såg att det här hade ökat över tid. Så det fanns en idé om att men det här blir bättre över tid, som ekonomerna kanske då lyfter fram, medan historikerna med såg alla hinder. Och det som Claudia Goldin gör är att hon går längre tillbaka i tiden, kombinerar de här faktorerna, ger en helhetsbild som är liksom så mycket mer nyanserad och så mycket mer rättvisande än vad man tidigare hade, de här fragmenten som folk hade jobbat med tidigare. Och hon går ju tillbaka till 1700-talets slut med sin forskning.
Jag tänker att det är den komplexa bilden som vi ska försöka kasta oss in i det här samtalet. Om man egentligen börjar, man pratar om lönegapet eller löneskillnaden mellan män och kvinnor. Man börjar väldigt enkelt då. Vad är det för någonting? Vad menar man då?
Ja, man kan ju prata om lönegapet då, alltså hur mycket det skiljer sig i löner totalt sett. Man kan ju också titta för samma yrken, hur mycket lönerna skiljer sig åt. Man kan också prata om inkomstskillnaderna mellan män och kvinnor. Så det finns lite olika variabler vi kan laborera med här. Om vi börjar med inkomstskillnaderna mellan män och kvinnor, då är det ju liksom en kombination av hur mycket kvinnor yrkesarbetar och vad de har för lön. Mm. Och sen kan vi titta på löneskillnaderna totalt. Men de kan ju bestå av att män och kvinnor väljer olika typer av jobb också. Kvinnor kanske tenderar att jobba i löglönebranscher och har lägre utbildning kanske än vad män har, kan vi säga. Och då kan man förklara löneskillnaderna med olika yrkes- och utbildningsval. Och sen kan vi också gå ännu mer fin för det att ni har fått att säga, men för exakt samma jobb då, finns det löneskillnader mellan män och kvinnor?
Det är kanske det man tänker på lättast när man tänker på liksom skillnader, att det ska vara lika lön för samma jobb. Men jag uppfattar som att det kanske inte är det största problemet längre, i alla fall i Sverige till exempel.
Alltså det har ju förändrats över tid, det visar ju Claudia Goldin väldigt tydligt. Historiskt sett så var ju män och kvinnor på väldigt olika arbetsmarknader. Hon visar ju i olika branscher då att det finns ett väldigt bestående lönegap mellan män och kvinnor, att det har varit väldigt stagnerande under stora delen av 1900-talet faktiskt. Så trots att det kommer in kvinnor på arbetsmarknaden i västvärlden, alltså nästan de här nivåerna tredubblas under den här tiden, så är liksom lönegapet mellan män och kvinnor väldigt stagnerande. Och det förklarar hon med att kvinnor har lägre utbildningsnivåer. De kvinnorna som kommer in på arbetsmarknaden under de här decennierna på 1900-talet, de kohorterna, det är ofta äldre kvinnor som kommer in efter att de har varit borta med barnen. De kanske inte trodde när de var unga att de skulle komma att lönearbeta alls. Mm. Så när de sen väljer att gå in på arbetsmarknaden vid 40-50 års ålder, då har de inte satsat så mycket på sin utbildning och har inte så stor arbetslivserfarenhet. Och de går kanske in och tar enklare kontorsjobb som inte ger så höga löner. Men det där ändrar sig, och det visar Claudia Goldin. Så på 70-talet, då börjar kvinnors förväntningar på hur mycket de ska jobba sammanfalla med hur mycket de faktiskt jobbar. Och där är ju p-pillret som hon talar om, kanske kommer tillbaka till det, en jätteviktig faktor för att kvinnor ska känna att de kan satsa på en längre karriär. Och då så väljer kvinnor också en helt annan typ av utbildningar, och det kan hon visa faktiskt kausalt eller som ett orsakssamband. Hon har en jättekänd studie med Lawrence Katz där hon visar att de kvinnor som får tillgång till p-piller och jämför det med kvinnor i stater där man inte har godkänt p-piller, är att de väljer längre karriärutbildningar och skjuter upp sina giftermål. Så då börjar kvinnor utbilda sig till jurister, läkare, lärare, liksom längre yrken. Och då börjar de ju också gå in på samma jobb som männen traditionellt sett har varit på, ta sig in på nya arbetsmarknader. Och där visar Claudia Goldin då att för den senare tiden så är det inte längre så att kvinnor och män är på olika arbetsmarknader. En stor del av lönegapet är faktiskt skillnader i lön för samma sorts yrken. Så att idag är det en ganska stor del av problemet, kan man kanske säga. I västvärlden, ska jag säga, i höginkomstländer.
Vad beror de på? För de kan ju inte bero på att man, som det var kanske för 100 år sedan, att kvinnor helt enkelt inte fick högre lön, eller de skulle ha lägre lön. Utan det måste ju bero på något annat.
Det här är ju då den här kända studien som Claudia Goldin är liksom en pionjär inom tillsammans då, igen med Lawrence Katz och Marianne Bertrand. Och där tittar de på MBA som har gått ut från Chicago Business School, Booth School. Master's degree in business administration. Alltså företagsekonomer skulle vi kanske säga på ren svenska. Men det här är ju liksom ett yrke som är en form av karriäryrke. Man går ut och jobbar i företag som ekonomer, och vissa av dem blir kanske till och med vd:ar och liksom stora företagare. Så de som tar en sån här MBA, de har ju valt att satsa på sin karriär, kan man utgå ifrån. Och hon följer upp dem och visar att men de tar sin MBA, och de första åren efter MBA så är deras löneutveckling väldigt lik. Sen går hon 10 år senare, då har plötsligt kvinnorna halkat efter. Det är någonting som skiljer sig. Och vad är det? Det är ju att kvinnorna har fått barn. Många kvinnor har fått barn. De har haft avbrott från karriären.
Männen har väl också då i viss mån
fått barn. Men de har inte haft avbrott i karriären. Egentligen är det inte barnen, utan det är de här avbrotten som straffar sig. Och de straffar sig, låter lite hårt att säga, men lönemässigt straffar de sig. Mm. Och de straffar sig oproportionerligt mycket på lång sikt. Så även om man kanske har varit borta under några månader bara och kanske några gånger, så liksom ackumuleras de här frånvaron ändå till ett lönegap som ligger kvar 10 år senare.
När Claudia Golden fick ekonomipriset så fylldes hennes mejlkorg snabbt av alla gratulationer. Först var det 100-tals mejl, men när hon började gå igenom inkorgen såg hon hur det växte till 1000-tals nya mejl. Hon var tvungen att gå igenom allihop, för någonstans kunde det gömma sig viktig information från Nobelstiftelsen. Först tyckte hon det var ganska jobbigt, men sen började hon läsa alla mejlen. Och när hon gjorde det så insåg hon att de allra flesta inte var vanliga gratulationer, utan att de kom från personer, mest kvinnor, som berättade att Goldens forskning och att hon nu hade fått priset fick dem att känna sig sedda. Det var allt från andra ekonomiska historiker som såg sitt fält för ett erkännande till mängder av yrkesarbetande kvinnor som upplevde att äntligen var någon i den offentliga debatten som förstod och beskrev deras villkor och verklighet. Det gjorde att Golden fick ny energi och priset förvandlades från en personlig framgång till någonting större. En symbol för att hon hade visat att kvinnors arbete och val spelar stor roll, även om de inte alltid har lyfts fram i forskningen.
Ja, sen pratar ju Claudia Golden väldigt mycket om det här med greedy jobs och greedy careers. Och där är vi återigen i den här världen av liksom business executives och liksom jurister och karriäryrken. Karriärpersoner. Och hon visar att den här typen av yrken ofta ger liksom oproportionerligt hög lön för långa timmar arbetade. Så jobbar du 70 timmar i veckan i ett sånt här karriäryrke, då kan du vänta dig mycket mer än dubbelt så hög lön som någon som jobbar 35 timmar i ett sånt yrke. Det handlar liksom om att man ska vara tillgänglig för chefen, man ska vara tillgänglig om en kund ringer klockan 11 på kvällen och vill diskutera något avtal. Man ska kanske alltid finnas till hands för sin favoritkund, eller vad det nu är, liksom, eller någon, sin chef överhuvudtaget. Och den här typen av greedy jobs, de betalar bra, men de kräver också väldigt mycket i tid av de anställda. Och om man då tänker sig att en man och en kvinna har träffats, säger att de har träffats på en sån här Chicago Business School och liksom bestämt sig för att bli ihop och skaffa barn om de är ett heterosexuellt par, så märker man kanske ganska snart att okej, vi kommer tjäna jättemycket om vi jobbar 70 timmar i veckan. Men hur ska vi då göra med familjen? Antingen så går ju båda ner i arbetstid, men då förlorar ju paret som helhet väldigt mycket, för att jobba båda 35 timmar i veckan, då förlorar de mer än om en jobbar 35 timmar i veckan och den andra är kvar på 70, eller att man delar upp det på något. Man specialiserar sig olika. Och det här visar Claudia Golden att väldigt ofta är det då kvinnan som väljer att bli on-call parent och mannen som väljer att vara on-call on the job. Och som helhet, som familj, tjänar man mer på det. Men kvinnorna förlorar ju lön.
Så att det skulle inte leda till något lönegap mellan män och kvinnor om människor i snitt valde då 50-50, att liksom hälften av paren valde att mannen hemma och hälften att kvinnan är hemma.
Nej.
Då skulle det försvinna. Mm. Men då skulle fortfarande kanske vara ett problem för att man skulle få ojämlika par.
Precis, det skulle fortfarande vara ett problem liksom i förhållandena kanske, att man måste liksom, någon tjänar mer än den andra, men det skulle inte bli ett könsrelaterat problem på samma sätt som det idag. Så idag är det någonting som kopplar till kön och förväntningar på kön som gör att det är kvinnorna som ofta blir de här on-call parents. Så det kan ju vara både deras egna förväntningar och önskemål också. Det kan ju mycket väl vara så att de verkligen vill det, såklart. Mm. Men det kan ju också handla om samhällets förväntningar, chefers förväntningar och svärföräldrars förväntningar eller vad det nu kan vara. Liksom.
Och är det bara barn som delar, eller finns det liksom ett ansvar även för övriga? Man pratar med kvinnor tar ofta ansvar för liksom socialt liv och släktingar och liknande och sånt också.
Ja, det finns mycket forskning som visar det och visar att kvinnor också oftare tar hand om sina äldre släktingar och gamla föräldrar och sådär. Mm. Jag kan inte komma på en studie just där Claudia Golden har pratat om det just nu på rak arm.
Nej, men det kan vara så. Det kan vara så i alla fall.
Precis, det kan vara så ändå. Fast...
Vi kan prata om även om sånt om hon inte har forskat om.
Okay. Ja, det är bra.
Det kan vara begränsande kanske. Mm. Ja, men den där bilden förstår man ändå. Och jag tror att vi har läst hennes bok som heter Career and Family, att hon faktiskt säger det här också om att jag tyckte det var liksom spännande att även då för samkönade par så får man samma dynamik. Så att förändra normer skulle påverka det hela bättre, för att män också skulle kunna vara hemma. Men man får fortfarande de här ojämlika förhållandena. Och ser hon någon lösning på det? För det kan ju inte då vara bara normerna, det vore ju toppen. Men...
Nej, alltså hon... Det här är väldigt viktigt att säga. Claudia Golden är inte en policy-expert. Och hon, så jag tror att hon säger det själv väldigt tydligt i en intervju som jag har sett, som jag tycker är bra, där hon bara säger I don't tell people what to do. Och det tycker jag är viktigt. Det är inte hennes önskan i livet att säga vad folk ska göra. Utan hon drivs ju av en nyfikenhet, och det här är ju grundforskning det som hon gör. Hon vill ju förstå varför det blir så här. Men hon har ju pratat och diskuterat potentiella lösningar utan att kanske säga vilken folk ska göra. Utan en lösning rent teoretiskt som man kan tänka ut, som hon har pratat om, det är att göra yrkena mer flexibla. Att se till att yrkena, att jobben innebär mer flexibilitet och att man kan gå in och vicka för varandra. Det pratar hon ganska mycket om. Så att det inte är så att chefen kräver just dig klockan 11 på kvällen, utan att man faktiskt skulle kunna gå i skift. Och det finns ju många yrken som har lyckats bra med det. Man kan se på läkare till exempel, högutbildade personer som kan gå i skift och liksom, man kan substituera för varandra. Någon kan operera på natten medan den andra är hemma och vilar upp sig, och tvärtom. Så att hon pratar om apotekare som ett sånt yrke som kräver hög kunskap men ändå har en stark flexibilitet. Samtidigt är ju problemet att vissa av de här yrkena bygger ju på den här personliga relationen. Mm. Och om man är egenföretagare eller chef så är det ju inte så lätt att hitta ett substitut. Och där blir det ju greedy jobs då.
Nej, precis. Det kräver storskalighet om man ska alltså kunna ersätta med någon annan. Om man backar lite tillbaks, vi började med frågan om vad de här löneskillnaderna egentligen innebär. Och det visar sig snabbt att det är ganska komplext, att det finns olika nivåer och sådär. Men om man tar en till sån grundläggande fråga, bortsett då från på individnivå, varför är det ett problem om en grupp tjänar mindre eller att folk tjänar olika mycket?
Nej, men vi,
eller varför, det är klart att det är ett problem, men vad är problemet? Då kan
problemet är väl helt enkelt att om kvinnor som utgör hälften av jordens befolkning systematiskt inte kan delta på arbetsmarknaden av olika skäl, inte kan vara där, inte kan arbeta. När de väl arbetar, om de systematiskt får lägre löner och det inte finns någon grund till det, då tar ju inte vi tillvara på jordens resurser. Då använder vi inte hälften av den talangen som står världen till buds. Och det är ju ett jättestort problem. Och det finns beräkningar som visar att hade man allokerat talangen bättre så hade det kunnat öka BNP. Så att det är inte bara ett problem för att det är orättvist, utan det är också ett problem för hur vi som samhälle ska använda våra resurser på bästa sätt. Mm.
Nu pratar vi ganska mycket om de här giriga jobben, och det är hennes beskrivning av just varför det ser ut så här idag. Men tidigare har det då inte sett ut så.
Nej, precis. Och det är ju det som är en av de här stora grejerna som Claudia Goden har gjort. Och det är därför vi kallar henne för detektiv i den här prismotiveringen. Det var ju länge som man inte visste särskilt mycket om kvinnors yrkesarbete överhuvudtaget, från den perioden som vi inte hade statistik för det. Och anledningen till att vi inte hade statistik, det är att i de folkräkningar som gjordes i USA och även i Sverige, som man började med på 1700-talets slut, då antecknades inte gifta kvinnor med yrke alls, utan de antecknades som fruar, gifta. Mm. Det gjorde ju att man visste inte hur mycket kvinnor yrkesarbetade, och det var väldigt svårt att få en helhetsbild. Och vissa menade att det här kanske inte var så viktigt eftersom vi inte vet någonting om det. Där gör ju hon en pionjärinsats, och hon använder sig av ett material. Hon liksom, här kommer hennes detektivarbete verkligen fram. Hon använder sig av det faktum att folkräknarna från Philadelphia, visade sig som USAs största stad vid den här tiden, 1700-talet, de anger alla individer med adresser. Och sen hittar hon också ett företagsregister från Philadelphia. Och i det här företagsregistret, där nämns alla näringsidkare. Och om de här näringsidkarna är familjeöverhuvuden, så antecknas även kvinnor. Så att en kvinna som är änka kan antecknas med ett yrke. Mm. De gifta kvinnorna antecknas inte med yrke, men änkorna gör det. Och då hittar hon 12 000 änkor i ett register. Hon liksom samlar ihop då data för 12, alltså ganska mycket då, ett enormt datasätt om man tänker att hon jobbar med det här på 80-talet. Så hon har då yrken för 12 000 änkor. Och där kan hon se att de här kvinnorna, de har ju extremt otraditionella jobb. De kan vara plåtslagare, tändgjutare, de kan vara bagare och slaktare och liksom skomakare och allt möjligt. Så hon hittar liksom att de har väldigt atypiska jobb. Sen så börjar hon tänka och gräva lite mer i det här, och då kan hon koppla fast de här kvinnorna, änkorna, med, eftersom hon vet var de bor, så kan hon också hitta om de har varit gifta tidigare genom att gå tillbaka i folkräkningarna. Och då kan hon se att flera av de här har ju haft en make innan, men han har ju dött. Så hon kan hitta deras tidigare make i folkräkningarna. Och så kan hon se att den här maken var ju tidigare den som antecknades för det här jobbet, som typ plåtslagare då, eller ja, glasgraverare. Så då kan hon se att ja, men de här kvinnorna har ju ärvt sina mans yrkestitlar när de har dött. Och med det insåg hon ju då ganska snabbt att det är ju väldigt otroligt att de direkt på studs när mannen går bort plockar upp det här yrket. Förmodligen så har de ju redan då haft de här kunskaperna och det här nätverket och vanan att stå i det här företaget eller stå i den här hantverksboden, så att hon lätt kan ta över det här när mannen går bort. Och med det så kan hon liksom gå tillbaka och försöka skaffa sin bild av ungefär hur mycket kan vi tänka oss då att gifta kvinnor arbetare, givet att vi vet att de här änkorna hade de här kunskaperna. Och med det så gör hon en lång serie. Det är lite...
Ja, det är mycket att hålla på.
Det är lite mycket att hålla på. Det här visar lite Claudia Goldins, hur hon jobbar liksom. Hon verkligen får samma bitarna. Med det så kan hon visa att vid 1700-talets slut så var förmodligen, eller liksom räknar hon fram, ungefär 40% av de här kvinnorna som var gifta förväntas ha haft någon form av yrkestitel. Men under 1800-talets gång så går den här andelen ner. Hon kan också visa att andelen kvinnor som har såna här vanliga yrkestitlar, om vi tar nu igen plåtslager som ett exempel, ett ganska kvinnligt yrke kanske man skulle kunna tänka sig, då är det mindre och mindre sannolikt ju längre 1800-talet går att en kvinna har de här yrkestitlarna. Så det var mer vanligt vid 1700-talets slut än vad det blev senare. Så det verkar finnas en form av långsiktig nedåtgående trend i gifta kvinnors yrkesarbete. Och det får man ju koppla samman då med industrialiseringen. Det här är ju samtidigt då som USA industrialiserar. Så många av de här jobben blir ju till fabriksjobb. Så från att man kanske är en smed som smider ett helt järnstycke, så blir det här liksom mer och mer jobb som utförs i fabriker. Och i fabriker så måste man ju gå till ett jobb. Man kan inte göra det här hemma. Om man tänker sig att mycket av de här jobben tidigt gjordes i hemmet, och man kanske kunde kombinera det lite med familj och barn, och barnen kunde springa runt benen medan man jobbade, så blir det ju omöjligt när man ska gå till en arbetsplats. Så fabriksjobben kräver ju ofta fasta timmar, 10 timmar om dagen. Så det blir svårare och svårare för kvinnor att utföra den här typen av yrkesjobb när jobben flyttar ut från hemmen. Så även, för här nu kommer det komplexa in, så även om de gifta kvinnorna då, de kan ju inte delta på arbetsmarknaden längre. Samtidigt som Claudia Goldin också visar att en stor del av de som tar jobb i de här fabrikerna är ogifta kvinnor. Men de kan inte fortsätta jobba sen när de får barn. Så det finns en väldigt komplex dynamik här. De som går in i de här fabrikerna, det är unga kvinnor. Och hon, Claudia Goldin, visar också hur viktigt deras yrkesarbete har varit. Men samtidigt också att de kan inte vara kvar särskilt länge på jobbet.
Ett av alla de där mejlen som Goldin fick den första dagen som pristagare kom från Nobelprismuseet. Och det innehöll samma fråga som alla nyblivna Nobelpristagare får. Skulle du kunna välja ut ett föremål som du kan donera till museet när du kommer till Stockholm? Pristagarna får välja vad de vill, men vi brukar säga att vi särskilt uppskattar föremål som berättar något om deras arbete på ett mer personligt sätt. Och för Goldin så var valet enkelt. När hon kom till museet i december så gav hon oss ett förstoringsglas. När hon var liten så hade Goldin nämligen drömt om att bli detektiv. Hon älskade att försöka leta ledtrådar och räkna ut hur saker hängde ihop. Och när hon började forska så var det inte så konstigt att hon inte ville forska om saker som alla kunde se, utan hon ville leta efter det som gömde sig. Och kvinnor på arbetsmarknaden visade sig vara just en sån sak. De fanns där hela tiden, men ingen hade sett dem förrän Goldin gjorde sitt detektivarbete i arkiven. Och i Nobelprismuseets basutställning så finns förstoringsglaset förstås utställt, tillsammans med över 200 andra föremål från Nobelpristagare som alla bär på historier om upptäckter och uppoffringar, om framgångar och motgångar och om idéer som förändrar världen.
Hon använder sig av flera olika källor. Det här med yrkestitlarna i Philadelphia är kanske det mest tydliga exemplet. Men sen så korrigerar hon också statistik med till exempel sådana här tidsstudier och försöker räkna upp av hur många som jobbade i jordbruket, hur många timmar tror vi att de har arbetat och så. Så hon verkligen nogsamt kan man säga, liksom, mäter och liksom gör antaganden och korrigerar den här statistiken. Och det som framträder då, det är ju en U-kurva i kvinnornas arbetsmarknadsdeltagande. Och den hade man inte känt till innan hennes arbete. Hon kunde visa då att från 1700-talets slut så minskar kvinnornas lönarbete till en dipp, kan man säga, en lägsta punkt i början av 1900-talet, för att sen gå upp igen. Och tidigare hade man ju bara sett den senare delen. Och det visar ju också att det som är budskapet med det här och varför det är viktigt är att ekonomisk utveckling inte per definition automatiskt driver fram mer arbetsmarknadsdeltagande bland kvinnor, utan oftast verkar det finnas en period som det först går ner och sen går upp. Och den här kurvan har hon också kunnat visa finns i ett tvärsnitt mellan länder. Så om vi tittar på väldigt fattiga länder som kanske inte har gjort någon transition från jordbrukarsamhället, så är där är ofta arbetsmarknadsdeltagandet högre än de länder som genomgår den här omvandlingsfasen. Idag så tror jag att hon sa, när hon hade sin Nobelföreläsning, att Indien verkar just nu ha kommit till sin dipp. Liksom. Där har arbetsmarknadsdeltagandet för kvinnor gått ner så långt så att det nu är... Ja, nu borde det snart börja vända upp igen liksom. Så att den här U-kurvan, den ligger ju liksom förskjuten i olika länder över tid. Som olika länder liksom börjar en moderniseringsprocess, kan man kanske säga.
Jag tänker på barnarbete, för barn har också alltid arbetat, liksom samma process, att man får det bättre så jobbar barn mindre. Mm. Men där, och där finns det liksom inget uppåt på U-kurvan, utan där slutar de. Ja. Finns det någon liknande syn på att kvinnor arbetar mindre av samma skäl som barn arbetar mindre? Att man tyckte att det fanns en anledning till att männen skulle arbeta? Och sen så då...
Ja, men lite så. Det är intressant att du tar upp det där, för det var ju som du säger då, kvinnor och barn som fyllde fabrikerna. Ofta var kvinnorna också unga. Och sen så kom det ju en rörelse och en idé att vi ska skydda de här, både kvinnorna och barnen, från de här hemska jobben. Och i många fall så var de ju väldigt fruktansvärda. Jag bara såg nu i historien om Sverige, om du har sett de här kvinnliga tändsticksarbetarna i Jönköping och de sjukdomar de fick. Det är bara ett exempel, men alltså arbetsvillkoren var ju förskräckliga i många fabriker. Så då kom ju lagstiftning på plats, och för barn handlade det om att de skulle gå i skola, men det handlade ju också om att skydda barn, och då upplevde man också att man skulle skydda kvinnorna från jobb som var farliga och smutsiga. Sen fanns det nog någonstans också en idé om att de här jobben kanske mer behövdes till männen. Så att under 1900-talets början och fram till depressionen och lite därefter, då fanns ju de här marriage barsen, och de var ju liksom, de fördes in med idén om att vi ska skydda kvinnor från arbete och att det är dåligt för dem, och sen så låg de ju kvar lite längre där under depressionen, kanske också för att det inte fanns så starkt politiskt tryck att ta bort dem, samtidigt som det var stor arbetslöshet bland männen då.
Och marriage bars, alltså hinder för gifta.
Precis, det är faktum att kvinnor då som är gifta inte får arbeta, de hindras arbeta, och att de också kan bli uppsagda om de gifter sig under tiden som de har jobb.
Och vad har det betytt att man vet om det nu, att det gick ner innan det gick upp?
Alltså det har ju haft en sån enorm påverkan på den akademiska världen, på den forskning som bedrivs, på att folk har liksom använt sig av hennes metoder och tittat i sina länder. Det finns studier från, det kom ut precis här nyligen för Sverige faktiskt, med ett långt förlopp där man har tittat på yrkestitlar över lång tid. Så det har ju liksom verkligen bidragit till en stor akademisk debatt. Men sen så tror jag också att det är, och det tycker jag någonstans ändå lite framträdde under Nobelveckan när hon fick sitt pris, och i de kommentarer som man hörde från journalister och från allmänheten, att det har faktiskt betytt väldigt mycket för folk att få reda på hur det sett ut för kvinnor på arbetsmarknaden. Och vilka liksom hinder de har mött då, och hur man har överkommit dem över tid.
Mm. Just att det är så många olika faktorer, för du nämnde kurvan då, men också att skillnaden i inkomst har liksom stagnerat. Och att det kanske kan bero på olika saker vid olika tid, att vissa saker är bättre och så blir andra, men det kommer nya problem hela tiden. Och då är man väl in lite grann på 1900-talets utveckling, när vi börjar det här. Vilka kvinnor som börjar jobba då, som man vill få ut på arbetsmarknaden, eller som vill komma ut på arbetsmarknaden? För då är det väl inte just att göra tändstickor de drömmer om, de kvinnorna?
Nej, precis. Utan det kommer ju nu liksom 1900-talets början. Vi pratar ett västland som USA nu. Ser vi ju en tilltagande urbanisering, och vi ser ju att det kommer en ny sorts tjänsteyrken som är attraktiva för kvinnor att söka jobb inom, och som också efterfrågar kvinnor. Och det kan röra sig om till exempel saker som att vara telefonist eller banktjänsteman, eller sånt som sitter i kassan på banken, mm. som tidigt blev ett kvinnodominerat yrke. Det kan höra sig om sekreterartjänster och olika kontorstjänster. Och just kontorssektorn blir skrivmaskinsjobben liksom. Där efterfrågas kvinnor, och kvinnor är också intresserade av att ta de här jobben. Så det här är ju den sektorn som verkligen börjar suga upp den kvinnliga arbetskraften, och där ökar ju då det kvinnliga arbetsmarknadsdeltagandet från den här absoluta botten då, liksom under hela 1900-talet. Så väljer kvinnorna in i den här typen av jobb.
Men de fortfarande lägre lön, och då är det för att de får eller jobb som i sig betalar mindre, men även den man som skulle vara sekreterare eller kamrer eller liknande hade fått högre lön.
Precis. Det som Claudia Gunn, hon lyfter och vänder på alla stenar och visar på så mycket olika paradoxer. Och en av de paradoxerna som hon lyfter fram, det är att under industrialiseringen i de här industrijobben, då betalade man ackordslöner. Så man fick betalt efter hur många tändstickor man gjorde eller vad det nu var man gjorde. Och där var inte lönediskrimineringen särskilt stor. Det är väldigt svårt att diskriminera när man får betalt efter produktivitet. Men i och med de här nya kontorsjobben så är det väldigt svårt att observera exakt produktivitet på samma sätt. Och man övergår också till ett modernare lönekontraktsätt med månadslöner. Och det är egentligen här som den riktiga lönediskrimineringen, det är ett ord som vi försöker vara lite försiktiga med att använda, men i alla fall den oförklarade löneskillnaden som vi inte vet vad den beror på, den ökar. Och då kan man ju tänka sig att när man då har de här längre lönekontrakten, så blir det viktigt för arbetsgivaren att veta att det här är en person som ska vara på arbetsplatsen en längre tid. Jag kan satsa på den här personen, jag kan ge den svåra arbetsuppgifter, den kommer vara intresserad av att klättra i karriären. och så vidare. Och där får männen en fördel. Medan kvinnorna då, arbetsgivaren är mer osäker på om de kommer kunna vara kvar, om de kommer gifta sig, om de kommer få barn. Och då så har de inte samma möjlighet till den här typen av promotion. Och därför stagnerar deras löner totalt sett och jämfört med männens.
Fanns det inte tryck från arbetsgivare att anställa kvinnor om det nu var billigare?
Jo, det ser vi att de gjorde också. Alltså andelen kvinnor i de här jobben ökar ju. Så de
ja,
är ju
just det, såklart. Det
vi ser att de liksom väller in, eller vad man ska kalla det för, i de här yrkena. Men trots att deras närvaro på arbetsplatsen ökar så står deras löner relativt sett då stilla jämfört med männen. Så att det går inte, de här två utvecklingarna går i olika takt. Kvinnorna befinner sig mer och mer på arbetsmarknaden men inte till samma löner. De hade egentligen relativt sett bättre löner i industrin på 1800-talet.
Ja, just det,
jämfört med männen. Ja.
Ja, ja, precis. Jag antar att mäns löneutveckling, alltså det fanns väl en generell i samhället en löneutveckling där alla fick högre löner men då kvinnorna inte fick det.
Ja, det hela 1900-talet är en period av tillväxt och ökade löner. Så att vi pratar ju om ett lönegap precis. Här.
Just det. 1979 så höll den legendariske filosofen och idéhistorikern Michel Foucault en föreläsning i Collège de France. Foucaults teorier handlar om de dolda maktstrukturerna som finns omkring oss och inte minst hur vetenskapliga idéer kan användas för att kontrollera människor. Och nu varnade Foucault för att den ekonomiska vetenskapen hade tagit en ny och farlig vändning. Problemet hette Gary Becker. Becker var forskare vid universitetet i Chicago och han hade blivit känd för att ha visat att ekonomiska förklaringsmodeller kan användas även på områden som inte har med pengar att göra. Allt från studier, yrkesval och till och med val av partner kunde beskrivas i termer av nytta kontra uppoffring och alternativkostnader. Tanken att en ekonomisk logik skulle kunna styra även den privata sfären gjorde Foucault djupt oroad. Men som tur var, menar han, så var Beckers idéer så radikala att ingen kunde ta dem på allvar. Men där tog han fel. För redan när Foucault föreläste så var Beckers idéer på väg att få ett stort inflytande och 13 år senare, 1992, så fick han ekonomipriset till Alfred Nobels minne. Idag så är tanken att ekonomisk logik går att använda inom de flesta områden allmänt accepterad. Men istället för att förenkla förståelsen av människors drivkrafter så har den breddat ekonomi som forskningsämne. Och en av de forskare som inspirerades av Becker var just Claudia Goldin. Han var en av hennes mentorer och en av dem som fick henne att börja studera ekonomisk historia. Hennes och andras forskning bygger på insikten att ekonomi handlar om att studera vad saker kostar. Och för att göra det måste man ta med i beräkningen att kostnaden kan handla just om andra saker än pengar. Till exempel tid.
Hon använder sig av ett sånt här kohortbaserat angreppssätt där hon visar att när vi fattar beslut om hur mycket vi ska utbilda oss och hur mycket vi ska jobba så är vi ofta väldigt unga. Och då fattar vi ett visst beslut som kanske baseras på hur mycket vi förväntar oss att vi ska vara på arbetsmarknaden. Men också kanske lite sneglande i backspegeln och kolla på vad ens egen mamma hade för karriär. Mm. Och de här besluten som vi sen fattar kanske i 15-årsåldern eller 20-årsåldern, de får vi leva med sen under hela livet. Och det är det hon visar att de här första korterna som kommer ut på arbetsmarknaden. Jag vet att i boken som du pratade om, där pratar hon om 5 korter. Men i hennes forskning så har hon inte, då är det inte riktigt lika tydligt 5 korter. Utan då är det liksom mer löpande. Nu vet jag inte riktigt hur boken relaterar till
ja,
det.
I princip så är det i 20-årsfaser. Så första fasen tror jag är 1900-1900. De som börjar jobba någonstans 1900-1920 och sen nästa ungefär 20 fram till kriget. Och sen.
Precis, så hon visar att de här som föddes då på 1800-talet, smitt, de är ju kanske då inte överhuvudtaget över sin livscykel, särskilt mycket på arbetsmarknaden. Men sen de som föds då vid början av 1900-talet, de börjar inte sin vana som yrkesarbetande. Men sen går de in i en yrkesroll kanske i 40-50-årsåldern. Så om jag minns den grafen som jag nu visualiserar framför mig själv, så de här kvinnorna som föddes kanske 1920, ungefär 50% av dem är på arbetsmarknaden när de är 50 år. Och det är ju då någonstans på 70-talet kanske. Men då har ju inte de satsat alls särskilt mycket på någon form av karriärutbildning. Så att då har de ju ganska basala yrkeskunskaper och yrkeslivserfarenhet. Och även om de då bidrar till ett ökat allmänt arbetsmarknadsdeltagande för kvinnor så kommer de ju inte jobba till särskilt höga löner. Och därför ser det hela tiden ut som att det går väldigt långsamt med lönegapet mellan män och kvinnor. För att de kvinnorna som kommer ut är ofta äldre, har lägre utbildning. Det är först när de här yngre korterna som föddes på 60- och 70-talet kommer ut på arbetsmarknaden som vi ser en snabb minskning av lönegapet. Och de korterna som kommer ut då, det är de som har haft tillgång till p-piller och kunnat planera på ett helt annat sätt.
Ja, det tycker jag är spännande det här med val. Och vad man kan, för att då var man tvungen att välja mellan att skaffa jobb och skaffa familj eller kanske till med utbildning och familj. De här allra tidigaste grupperna hon pratar om, de är väl de som har valt. Man kunde välja karriär, men då situation man inte har familj också. Mm,
precis.
Och sen då möjliggörs det att man faktiskt kan skaffa sig utbildning och ändå jobba, men då jobbar man senare.
Precis, då är det den här familj först, sen jobb, liksom, eller family first, then career. Det är de här kvinnorna som kommer ut när barnen börjar bli större på arbetsmarknaden.
Och det som p-pillret gör, vad är liksom den stora planeringsmässiga? För du nämnde också att tidigare att man kan få helt andra jobb tack vare p-pillret. Inte bara att man kan jobba, utan jobben förändras.
Mm. Det är ett preventivmedel som kvinnan själv kan kontrollera och som är ganska lätt att använda. Och det gör ju att hon kan ju säkert veta att hon inte kommer bli gravid. Så även om hon då går i college och liksom kila stadigt med någon, eller vad man ska kalla det för, så vet hon att hon kommer inte bli gravid. Hon kommer inte tvingas till att gifta sig eller liksom för att skapa familj tidigare än vad hon hade tänkt. Och då kan man ju också satsa på, men då kanske det är värt att ta den här utbildningen som är 4 år och som sen kommer resultera att jag blir läkare eller lärare. Och det är en säkerhet och en planering som inte kvinnorna fram till dess hade tillgång till. Att bli oplanerat eller planerat eller halvplanerat gravid, det ändrade ju spelreglerna för alla kvinnor fram till de korterna som hade tillgång till p-piller.
Och skillnaden med att utbilda sig och få barn och sen börja jobba, det känns som att man flyttar bara runt det, men det blir ändå skillnad att vara med från början på arbetsmarknaden. Eller är det helt enkelt planeringen som är viktig?
Ja, det är att de har de här utbildningarna, så även om de då liksom sen, och de kan börja jobba, precis som du säger, i de här yrkena. Sen så drabbas de ju ändå av den här motherhood-effekt som man pratar om, parenthood-effekt, men de börjar ju ändå på en högre nivå. Mm. Så att de börjar ju ändå med någon form av högre löner och karriärjobb. Så att det leder ju ändå till att man stänger gapet rätt så mycket och att kvinnor också får en annan typ av tjänster. Och sen har vi ju fortfarande ett oförklarat lönegap på 15% i västvärlden idag, eller i vissa länder är det ju större. Och det har ju att göra med just det att man skjuter upp det lite, men sen måste man ändå kanske skaffa de här barnen om man nu vill det. Så att helt och hållet kan man inte kontrollera livet, och det kanske man inte vill heller, men man har ju fått mer möjlighet. Och Claudia Gorn skriver även om till exempel det här med IVF och så, som idag så skjuter ju vissa kvinnor upp det till efter 40 liksom. Mm.
Och då kommer man till den sista gruppen, och det är där vi började egentligen med de här som får upp problemet att vill man både ha jobb och karriär, och då blir det svårt i alla fall.
Ja. Jag tror att många kvinnor i en viss generation känner igen sig ganska väl i det. Och det var också någonting jag tycker man upplevde under Nobelveckan. Att det här är någonting som faktiskt slår an hos många. Att vilja ha både och var inte helt oproblematiskt.
Nej, och jag tänkte på det, vi började också det här med olika förklaringsmodeller. Att de gamla förklaringsmodellerna förklarade kanske just skillnaderna och den utvecklingen som sker när kvinnor måste välja mellan barn och karriär. Men det förklarar inte den här sista skillnaden mellan när man faktiskt vill göra båda.
Mm.
Och där krävs nya förklaringsmodeller.
Helt rätt. Och det är därför vi också betonar att hon har tagit en helhetsbild. Det är liksom, hon ger oss både kunskapen om att det har sett ut så här och liksom ger oss en väldigt tydlig sammanfattande bild av hur de här sakerna har förändrats över tid. Men också vilka förklaringar. Och då förklaringar för alla olika perioder och att de skiljer sig åt, och att det är väldigt stor skillnad, som du sa, från att vara liksom en 1800-talskvinna som måste välja mellan familj eller karriär, eller en 50-talskvinna som kanske försöker ha det ena och sen det andra, och en kvinna född på 70-talet som försöker med både och liksom.
Gary Becker var inte den enda av Goldens lärare som fick ekonomipriset. Det hade också den ekonomiska historikern Robert Fogel fått. Och som Golden påpekar så gör det henne till den tredje generationens ekonomipristagare, eftersom även en av Fogels lärare fick priset, Simon Kuznets. Idag kanske mest känd för den så kallade Kuznets-kurvan, en teori om sambandet mellan ekonomisk ojämlikhet och tillväxt. Men han fick priset för att ha utvecklat metoder för att räkna på länders inkomster och hur de förändras. Metoder som är grunden för att mäta ekonomiers storlek i termer av bruttonationalprodukt, BNP. De här metoderna utvecklade Kuznets under 30-talets depression på uppdrag av den amerikanska kongressen. De ville ha ett sätt att mäta hur mycket ekonomin backade och om deras åtgärder gjorde någon skillnad. När Kuznets gjorde BNP till ett mått på värdet av alla varor och tjänster som produceras i ett land, så tog han inte med obetalt arbete i modellen. Inte för att han inte tänkte på det, utan för att han menade att det inte gick att mäta vilket värde det hade. Det var inte förrän flera decennier senare som ekonomer som just Gary Becker började lyfta fram att obetalt arbete trots att spela roll i ekonomin. Och det ansågs både radikalt och tillräckligt nydanande för att Becker skulle få ekonomipriset 92. Det intressanta är att redan 1934, samtidigt som Kuznets sa att man inte kunde mäta värdet av obetalt arbete, så hade ekonomen Margaret Mead lagt fram en modell som visar just hur man kunde göra det. En modell som många, inklusive Claudia Goldin, påpekar har stora likheter med den modell som gav Becker ekonomipriset nästan 60 år senare och ett år efter Margaret Reeds död.
det vill jag verkligen betona, det är ju enormt dataintensivt det han gjort, bara liksom att samla in de här 12 000 änkorna från Philadelphia. Liksom, jag kan inte ens föreställa mig med den tidens teknik också på 80-talet hur mycket jobb det faktiskt måste ha varit. Så det är ju liksom att ge den här långa helhetsbilden för ett land i sig ett sisyfosarbete eller ett gigantiskt arbete. Men sen har ju folk gått och kunnat liksom fylla i det här för andra länder och inspirerats av hennes metoder. Så vi kan ju se att över tid så har vi den här kurvan i många andra länder också. Men vi har ju också sett i ett tvärsnitt att det här förklarar utvecklingen ganska väl idag också. Och då har vi inte tid på axeln utan kanske snarare BNP per capita-utveckling eller modernisering på den axeln. Och där vi precis ser att de här mellaninkomstländerna nu befinner sig förmodligen då kanske på sin dipp och att de sen kommer börja klättra uppåt om de blir rikare då.
Jag läste, nyfiken bara, men jag läste presentationen från, av det här priset från KVA, så framstod det för mig ganska tydligt att man vill vända sig lite, ni vill vända lite grann mot idén att ja, men till exempel då att liksom viss utveckling leder till kvinnors närvaro på arbetsmarknaden. Men samtidigt, det som ser nu ändå så här, det verkar ändå gå att förutsäga lite grann.
Ja, vi vill vända oss mot den här idén som var kanske lite det som var received wisdom eller den allmänna uppfattningen fram till Claudia Goldin kom, att ja, men blir vi bara rikare så löser det här sig. Och det baserades ju på liksom lite data från USA och västvärlden från efterkrigstiden, att ja, men det här verkar ju gå liksom i rätt riktning. Hej och hå. Hon visar att det är mycket mer komplext än så, att i de flesta länderna så går det först neråt och sen går det uppåt. Mm. Och det är väl det vi har att vänta då för många länder när man transiterar eller när man gör sin transition från jordbruket till en industrisektor och sen kanske till en tjänstesektor, att det kvinnliga arbetsmarknadsdeltagandet sjunker, och som då Indien är ett bra exempel på. De har varit på väg ner ett tag och nu har de kommit ganska lågt ner i det kvinnliga arbetsmarknadsdeltagandet.
Men hon skriver också, det är ganska intressant, hon skriver att när man pratar om varför kvinnor inte har det lönegapet som finns då idag, så skriver hon att å ena sidan får man höra att ja, men det här löser sig med tiden, eller får man höra att du måste ta för dig mer. Mm. Och hon liksom vill ge någon sorts tredje väg.
Alltså det hon visar är väl att det finns rationella skäl bakom kvinnornas val. Att kvinnor på inget sätt är icke-rationella och liksom märkliga individer, utan de beter sig enligt, givet de begränsningar och de möjligheter som finns, så beter de sig, som ekonomer då är väldigt intresserade av att säga, eller ofta säger, rationellt. Och hon förklarar att det finns något väldigt rationellt i att dela upp hemmet. Alltså att den ena fokuserar på att vara parent on call och den andra fokuserar på att vara parent on job. Hon säger inte att det är önskvärt eller att vi vill ha det så, men hon säger att det är så här det blir om spelreglerna ser ut så här. Och det förklarar väl ganska mycket för folk. Liksom. Det behöver inte bara vara att kvinnor är lata eller inte tar för sig, att de är så himla blyga och sitter i ett hörn eller vad det nu är. Jag vet inte vad det andra som du sa var, antingen att de skulle ta för sig mer eller att det bara löser sig med tiden. Precis. Utan hon säger att nej, men det ser ut så här och kvinnor beter sig ungefär som vi skulle förvänta oss att de hade betett sig. Och förmodligen måste vi då ändra på spelreglerna. Mm. Och det tror jag för många känns upplysande att höra och förstå det, att det är så det ser ut.
Ja, det vet jag att hon berättade om Goldin när hon fick priset, att först så var hon väl trött när hon fick beskedet, men sen att hon blev väldigt uppiggad när hon började få mejl från kvinnor som just från olika både forskare och folk som helt enkelt bara jobbade.
Ja, hon höll sitt tacktal under middagen, så dog hon upp det också. Och jag tror att det är väldigt fint att se att just få någonting förklarat för sig och förstå hur det hänger ihop. Det kan i sig vara stärkande eller liksom empowering, även om man förstår att det här är inte så lätt att lösa. Så bara det att man vet att det här är mekanismen och så här har det sett ut. Det är inte bara attityd eller liksom åsikter, utan så här kan vi förklara det här. Det tror jag för många har upplevt som lite befriande faktiskt.
Det tror jag verkligen. Jag tyckte verkligen att det var... Bara en sak till som jag undrar, som verkligen slogs av när jag tittade på en försökte läsa på. Och som undrar om det kan vara skillnad då mellan Sverige och USA förstås. Det med barnomsorg pratar inte så jättemycket om. Det verkar som att det är... Men det finns ju knappt.
Nej, hon nämner det i intervjuer och sådär som jag har läst med henne, och så pratar hon och hon jämför ju med Sverige och säger att här finns ju subventionerad heter det på svenska, tack. Barnomsorg. Och det är klart att det gör ju att flexibiliteten ökar så att man kan ändå liksom dela på ansvaret mycket mer. Och vi har ju också ett lägre, vi kallar det föräldraeffekt. Det kallas i den internationella litteraturen kallas det child penalty väldigt ofta. Vi valde att kalla det föräldraeffekt för att vi ville liksom inte få det att låta som att barnen bestraffar sina föräldrar och inte heller göra det så könat. Men det är samma sak. Så den här föräldraeffekten är ju lägre i de skandinaviska länderna jämfört med vad den är till exempel i Tyskland där man har ett helt annat barnomsorgssystem, och i USA där det också inte finns. Så det är klart att det här kan påverka storleken på lönegapet. Men helt och hållet försvinner det ju inte bara för att vi har barnomsorg i Sverige heller, utan vi har ett lönegap här med. Vi har en föräldraeffekt här också.
Ja, absolut, men man kan tänka, men för det verkar väl ligga i linje med hennes forskning då, att om man har ordentligt dagis så borde det försvinna.
Inte försvinna helt, men den är mindre.
Minska i alla fall.
Precis, minska.
Ja, just det. För att någon måste hämta barnet från dagis också. Och
ja, det finns ju en massa, precis. Det är alla de här sakerna. Och vem är det som köper regnkläder och namnar alla kläderna? Eller ser till att det finns allt sånt där saker som också tar tid. Men det är klart att det ökar ju flexibiliteten och det gör det ju självklart.
Och det var kanske det också du nämnde i början, det här med att vara on call på jobbet eller on call hemma. Att även om man har barn på dagis, så vilken förälder är on call? Det här skulle vi kunna prata om, tror jag. Man får så mycket tankar, ett par timmar till. Men det ska vi inte göra, utan jag tack så hemskt mycket för att du kom hit och berättade om Claudia Golden. Hur var det att hålla tal till henne på prisutdelningen?
Åh, det var fantastiskt och det mest nervösa jag någonsin har gjort. Ja, det var en ära att få göra det.
För du är också ekonomisk historiker, så det är liksom samma fält.
Det kändes otroligt fint.
Var hon en liten idol?
Alltså, hon är nog en idol för alla, tror jag. Jag tror att det är få kvinnor i min generation som skulle... Jag tror att hon är en idol för hela vår generation, helt enkelt.
Så det var en kul dag även för dig den 10 december?
Ja, det var det.
Tack så jättemycket.
Tack så mycket.
Idéer som förändrar världen är slut för den här gången. Den här podden görs av Nobelprismuseet. Vi finns på Stortorget i Gamla stan. Information om museets utställningar och öppettider finns på museets hemsida nobelprismuseum.se. Du kan förstås också följa oss på Facebook och Instagram. Och vill du veta mer om Nobelpristagarna och deras arbete, så gå gärna till Nobelprisets hemsida nobelprize.org. Och ett stort tack till Nibe Group, EF Education First, Knut och Alice Wallenbergs stiftelse och familjen Erling Perssons stiftelse som möjliggör Nobelprismuseets verksamhet. Idéer som förändrar världen görs i samarbete med produktionsbolaget Filt, producent är Andreas Wiklund och jag heter Gustav Källstrand. Vi är snart tillbaka med nya intressanta samtal.